Podplay.
Ja, men jag harklar igång ett nytt avsnitt av Hypotetiska hörnan i Hockeypuls podcast. Ett nytt koncept för sommaren 2021. Och med mig idag har jag Joakim Fagervall, Malmös tränare. Vad roligt att du är här.
Kul att vara med, Adam. Kul att vara med.
Ja, vi ska se vart vi tar vägen med det här hypotetiska träsket som vi snart vandrar in i. Men jag är lite nyfiken först och främst på bokslutet för den första säsongen med Malmö Redhawks. Vad var det viktigaste du lärde dig, som du ser det, från den gångna säsongen som du vill ta med dig in i nästa?
Ja, men återigen tror jag man någonstans, det är ju det här att grunderna är otroligt viktiga och man kan aldrig vara för tydlig. Jag tyckte att lite naivt starta med spelet med puck i ett lag som hade tragglat väldigt, väldigt hårt med defensiven. Jag trodde vi skulle få mer med oss mer av det defensiva spelet som Peter hade jobbat med egentligen i 4 år. Och jag valde att starta spelet med puck och som nummer ett. Vilket då med facit i handen var fel ordning. När vi sen började träna försvarsspel mer så tycker jag att vi fick rätt sida på det.
Det är ju spännande tycker jag att du pratar om tydlighet, för när jag tänker på Malmö så är det ordet som poppar upp allra först faktiskt. Så jag tror jag främst har du Patrik Sylvegård och ert spelsätt i åtanke då. Vad är det som gör tror du att ni associeras med det ordet?
Jag tror att det har varit ganska långt tillbaka för Malmös del och framförallt för min egen del har jag verkligen levt med det epitetet under väldigt, väldigt lång tid. Folk har uttryckt sig att det är väldigt tydligt, spelidén är väldigt tydlig. Men har också varit väldigt tydlig i Malmö, spelidén, vad man har velat. Man har fokuserat på försvarsspelet har varit absolut A och O.
Ja, men det är ju eftersträvansvärt just det där med tydlighet och alla tycker jag pratar om det, tränare som spelare som sportchefer. Så vad är det som gör att du ändå i någon mån har lyckats med det, som i alla fall som jag ser det, att vara tydlig mot media, mot spelare, mot klubbar?
Ja, i det här fallet så kan jag säga både förra året men också i det här fallet så kan jag säga att det handlar mycket om spelartruppen. Det är en spelartrupp som är väldigt mogen, det är lätt och dra upp riktlinjer för en spelartrupp som följer det till på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och jag tror att det är en kombination där i och med att vi har haft en tydlig playbook i hur vi vill spela och spelarna är väldigt, 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 väldigt bra på anamma. Även förändringar anammar man på ett väldigt, väldigt bra, snabbt sätt.
En subtil hyllning här till sportchef Sylvegård anar jag också, med tanke på att då har han ju värvat rätt spelare till det där laget.
Ja, nej, men det tycker jag. Patrik har ju suttit där i x antal år och gjort det jobbet, så att han om någon vet ju vilken typ av idé som Malmö vill ha.
Nu tycker jag att du är uppvärmd här. Är du redo för de här presumtiva påståendena och ultimatumen?
Jajamän.
Du får värva vilken spelare du vill i hockeyvärlden. Vem väljer du?
Jag har varit väldigt sugen, men jag var ju sugen på Lukas Wallmark, men det känns ju som att det finns några som är bättre än Lukas Wallmark.
Men det är en personlig favorit, eller?
Ja, jag har haft Lukas. Han är både spelare och ledare, så att jag säger Lukas Wallmark.
Okej. När andra pratar om McDavid och McKinnon och man får plocka från NHL-hyllan så då landar du i Lukas Wallmark. Det tycker jag. Jag har ändå respekt för det svaret.
Ja, nej, men jag känner det. Han passar in i den svenska modellen och en klassisk svensk center som producerar poäng. Och jag har ju haft med han att göra så jag vet hur betydelsefullt bra han är.
Vad säger de om era chanser att locka honom till Skåne då? Någon gång i framtiden?
Nej, jag hoppas att de är stora. Han har ju tackat nej till i år så att vill jag vara kvar utomlands ett tag till.
Du råkar av en slump höra flera spelare kritisera din ledarstil. Hur agerar du?
tar upp det öppet i omklädningsrum, för att då utgår jag ifrån att det är ett missförstånd. Så jag tar upp det öppet, och jag vet för det här laget att jag, att den funkar och har varit positiv ganska lång tid. Så att jag tar upp det öppet till en diskussion.
Okej, så du vill ändå dryfta det med samtliga spelare först innan du tar det på individuell nivå?
Nej, det beror ju på om det är en enskild spelare som säger det, men skulle det komma flertalet så skulle jag vilja ta det öppet i grupp. Jag har ingenting att dölja där, och jag är ganska trygg i min ledarstil. Så att, men är det en enskild spelare som tycker har synpunkter, då tar vi nog kanske en diskussion han och jag.
Jag pratar ju ofta om vikten av att ha högt i tak. Det är ju en rätt sliten klyscha. Men hur skapar man det som du ser det? Är det just på det här sättet kanske?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Som ledare får du aldrig vara rädd för kritik. Eller att någon ifrågasätter dig. För jag menar, det är ju, vi som ledare ifrågasätter spelare och kritiserar spelare och berömmer spelare. Så att jag tycker att du får gärna kritisera mig hur hårt du vill. Bara det är i sammanhanget och i mitt yrke. Så att det tycker jag är grundbulten till att skapa ett klimat där man har som sagt högt i tak.
En sponsor är villig att gå in med 5 miljoner kronor i Malmö. Enda motkravet är att hans son, som inte har hockeykvalitet nog för att spela i A-laget, får en plats i laguppställningen varje kväll. Vad blir ditt svar?
Att det inte är intressant.
Okej. Okay. Inte alls.
Nej.
Okay. Var går smärtgränsen då? Alltså, hur många miljoner skulle ni och du kunna överväga?
Nej, grejen är att skulle jag gå med på det så tappar jag både trovärdighet och mitt jobb till slut. Den kommer nästa. Sen har jag ju ett gäng nötter som spelar hockey och ingen kan spela hockey. Så att, nej, jag skulle inte gå med på någonting i det fallet. Då får de i så fall, behöver de pengarna, får de ju byta ledare.
Okej, så du tror ändå att något sådant skulle kunna leda till att du förlorar jobbet?
Ja, men det kan ju komma några till som pumpar in 20 miljoner och trycker in sin son som han var bobblare egentligen, men tycker det är kul med hockey.
Men om Silvergård kommer ner till dig i tränarrummet och säger att ja, men nu har den här Kalle Karlsson pyntat upp 10 miljoner. Vi har gått med på att sätta honom i fjärde kedjan så att han ska i alla fall få andas lite SHL-luft här. Hur mottar du det?
Nej, men det skulle jag skulle aldrig leda det i laget. Det skulle inte funka. Om det var en spelare som inte var kapabel för att spela på nivån. För att det, jag tror man skulle tappa. Jag skulle tappa anseendet just i konkurrens. Det finns ju ingen som skulle lita på mig efter det.
Även om du skulle kunna hänvisa beslutet uppåt?
Nej, det är ändå jag som tar ut laget. Det står i min arbetsbeskrivning. Jag tar ut laget. Så att, jag får ju ta in han i klubben, men jag skulle aldrig ta ut den.
Nej. Ja, det här skulle väl kanske inte heller hända, men jag tycker att det är en intressant tankenöt, och det låter ju på dig som att skulle det någon gång ske, då är det så att du kliver av i så fall från uppdraget.
Ja, nej, jag skulle aldrig kunna stå för det. Jag stå och se de andra spelarna i ögonen. Nej, det skulle jag aldrig utsätta mig själv. Inte truppen heller.
Du får chansen att gå tillbaka i din tränarkarriär och förändra ett beslut. Vilket?
Ett beslut som jag det är ganska nära i tiden. Det var ju det år jag beslutade mig för att lämna Luleå Hockey för att ta mig an GM-rollen i Björklöven.
Nu snackar vi 2016 här.
Ja, det var jag blev erbjuden ett nytt 2 år i Luleå. Jag tackar nej till det för att ta mig an GM-rollen. Jag vet inte. Just då kändes det rätt. Efteråt har jag känt att det var fel beslut. Jag var inte alls. Det var inte det jag ville göra då. Då kändes det så. Men med fast i handen så är det ett beslut jag skulle göra om idag.
Ångrar du just för att du fick sitta på dubbla stolar ganska många av de där åren i Björklöven? Och att det var, i alla fall utåt sett när man tittade på Löven, så kändes det stormigt under de där åren 2016, 17, 18 och kanske även 19. Är det just därför du känner att nej, det där skulle jag vilja ha ogjort?
Nej, inte det, utan att det var inte jag GM-rollen var inte jag. Jag klev från Det är en otroligt tuff uppgift att kliva från, inte själva arbetsbördan. Det var inte mer belastning så, men det var en tuff uppgift att kliva från en extrem kravmiljö i SHL till att ha hand om både hockey från hockeybjörnligan och hockeyskolan upp till seniorlaget. Och det var väl den stora krocken, och det var inte dugg roligt att sitta och snacka med morsor och farsor om istid på ungarna, för där var man på en helt annan nivå, det var en helt annan tävling, och jag skulle se mig själv som en jag tror att jag gjorde ett ganska bra jobb, men jag ser mig inte själv som en bra GM idag. Jag hade inte förståelsen för den här sociala biten i hockey just då.
En spelare filmar till sig en utvisning som leder till ett powerplay där ni avgör matchen. Konfronterar du spelaren efteråt?
Absolut, absolut.
Vad säger du?
Nej, jag tycker inte det är okej, helt enkelt. Ja, det är bland den spelaren jag föraktar mest, en spelare som håller på att slänga sig, och det är ju ingenting som man är jättestolt över som tränare eller medspelare, utan det blir ju lite, man blir ju lite rödmosig om kinden om man har spelare som får omkring och kastas.
Skulle du nästan hellre vilja förlora den matchen?
Det är en jävla svår fråga. Ja, nej, alltså förlora vill jag aldrig göra. Det vill jag aldrig göra. Men jag tycker inte det är okej att filma.
Så många knep för att ta segern är okej. Men där går gränsen på något sätt.
Ja, du får ju nästan göra precis vad som helst. Utan att medvetet skada någon. Men du får fan göra nästan vad som helst. Men filmning tycker jag är lägsta rang. Alltså det kommer väldigt lågt ner på skalan. Det är då, filmen är ju den som får stryk i fängelset utanför i det vanliga livet. Precis. Han får ju stryk på kåken.
Ja, men en slashing i vadtrakten är helt okej.
Okay. Ja.
Det tillhör spelet,
det,
eller hur?
Det tillhör spelet, absolut.
Svenska ishockeyförbundet ringer dig och vill att du ritar om kvalet mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Vad svarar du?
Tveklöst det gamla problem. Det gamla systemet med en kvalserie.
Rakt av alltså?
Ja.
Okej, det känns ju som en åsikt som inte speciellt många har kvar. Vad är det med kvalserien som skärmade dig?
Ja, men just att det var det. För de som inte har varit i en kvalserie, tror jag. Jag menar, det är ett helvete uppifrån. Jag förstår det. Och det är säkert många som tycker att den är jobbig, vilket den är. Men jag tycker att vi, säger vi, när jag var i Allsvenskan så vill jag ju slå ut ett SHL-lag för att ta mig upp. Men just där och då tror jag man skiter i vilket om man vinner mot Åsöds BK, bara man får gå upp. Men jag skulle vilja tävla mot SHL-lag. Jag tycker att det är fair play.
Ditt lag får antingen starta varje match med en 1-0-ledning, men ni förlorar alla tekningar i den matchen. Eller får ni alltid börja med pucken efter varje tekning. Vad väljer du?
Börja med puck.
Okej, så du tar hellre det än att få inleda matchen med 1-0?
Ja, jajamän.
Okej, motivera.
I slutändan så tror jag att jag vinner. Får jag ha mycket puck? Alltid starta med puck, alltid vinna puck i anfallszon, så tror jag att 1-0 är ingen trygg ledning att leda på. Om du förlorar resten, då kommer du att torska matchen. Så att, absolut, starta med det andra alternativet.
En spelare producerar poäng match efter match, men åker samtidigt på personliga straff för abuse of officials. Är du glad eller missnöjd med spelaren?
Nej, jag skulle nog varit missnöjd att han åker på de utvisningarna. Det känns ovärdigt. Domarna, det är ju dålig utvisning. Det och filmning är ju dålig utvisning.
För att det är respektlöst?
Ja, jag tycker det. Jag tycker det.
Hur hanterar man det som ledare?
Nej, men jag tror man pratar om det. Samma sak där. Jag vet att vi som i Malmö har pratat om det också. Vi fokusera på vårat jobb. Det är det absolut viktigaste för oss. Och sen domarna. Du kan åka ut för utvisning. Du kan säga någonting. Du är förbannad, du är besviken. Du får en utvisning just då. Men att fara omkring och tugga och säga och käften mot domarna, det tycker jag tillhör rent hyfsat man inte gör.
Så skulle det här fortlöpa, då är det att riva kontraktet i slutändan då?
Ja, så kan man inte sköta sig. Då har man ju, det finns ju en lagram som jag brukar kalla det för. Det här gör vi i vårat lag och det här gör vi inte i vårat lag.
Okej, du sätter ut en sådan för varje klubb du representerar?
Ja, vi tar fram den själv. Jag vill att vi tar fram den själv med gruppen. Däribland ingår filmning.
Vad blir konsekvenserna om man bryter mot det där? Den där lagramen?
Ja, den finns ju på spelarnas böteslista typ. Det fyller de själv i. Jag tror att spontant så tror jag att de flesta lagen tänker likadant. Det finns en viss skämskudde över folk som antingen håller man på att tjabba med domarna hela jävla tiden. Eller så tar man filmning. Jag tror det brukar städa upp sig ordentligt det där, för det är ingen som tycker om det.
Du är 15 år igen och får chansen att göra nya val i din hockeykarriär. Vad skulle du göra annorlunda?
Jag hade nog tränat lite mer teknik. Jag hade nog tränat lite mer grenspecifikt. Om jag visste det jag vet idag. Kraft och träna mycket var inget problem. Men man tränade väldigt lite grenspecifikt med klubba puck. Det var där jag tycker att mina färdigheter inte räckte till.
Svenska ishockeyförbundet beslutar att hockey ska spelas med 4 utespelare, inte 5. Gör det er till ett mer konkurrenskraftigt lag?
För det första helt värdelöst, men
vad då?
Nej, med 4 spelare, nej. Alltså, man kan hålla på att göra om syltburkar och kes och förpackningar, men hockey ska spelas med 5 på banan och det tycker jag, alltså det är en kampsport. Och det ska vara nära till varandra, men jag vet inte om det gör oss bättre eller sämre. Jag kan inte svara på det, men jag tror ju alltid att vi kan bli bättre om alla typer av förändringar. Men
jag tror ju att det känns som att Malmö med dig på tränarbänken är ett, och även under Peter Anderssons tid, det känns som ett väldigt systemdrivet lag, och jag tror ju att de gynnas mer av 5 utespelare än 4, för ytorna blir mindre och det är lättare att som lag kunna nöta ner motståndare än när det kanske vid 4-mot-4 spel mer baseras på individuell skicklighet, att ytorna blir större och det blir mer en man-mot-man-duell. Förstår du lite mina tankegångar?
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Nu har vi ju varit hyfsat bra i 3-mot-3 i alla fall. Men det är möjligt. Jag tror vi trivs ganska bra med 5. Jag trivs med 5 på banan i alla fall.
Du har en av Sveriges största talanger i föreningen, men du anser att han ännu inte är redo för A-lagsspel. Spelaren svarar genom att hota att lämna klubben om han inte får speltid. Hur agerar du?
Ja, här är också en grej där man får tänka på spelaren. För mig är det otroligt viktigt att veta att det är spelaren som hotar, inte hans agent eller hans föräldrar. Utan jag tycker det är ju skillnad. Försöka prata med grabben. Se till att han har fått sin utvecklingsplan och hur vi tänker, exakt hur vi tänker. Och ge han den supporten. Jag vill definitivt att han ska träna med oss, ha koll på hans träning. Men prata med honom tror jag är absolut bästa dialog.
Och om det visar sig att nej, vi når inte fram här utan han fortsätter ställa de här kraven, vad händer då?
Ja, givetvis testa, för ibland är det ju på det viset att du någonstans behöver se vad jag menar. Jag har varit i den situationen där jag testar gärna unga spelare just bara för att de ska få möjlighet att säga att oj, jag har en bit kvar, eller att jag får säga att oj, han var fan mogen. Så att jag är nog beredd att testa honom bara för både för min skull men även för hans skull, för att ge han några byten så att han känner, så man får se vem av oss då behöver tänka om.
Mellan tummen och pekfingret här, hur många spelare i en trupp skulle du säga kommer med den här typen av förslag eller tankar eller påtryckningar till dig som tränare?
Väldigt få. Jag hade hellre tagit spelarna när det kommit till mig.
Okej, det låter som att det är andra.
Som... Ja, men det är ju agenter och det är ju en jävla massa intressen. Så att spelarna hade gärna fått komma och säga att fan, jag kan inte vara kvar här om jag inte får spela. Och ibland når du ju vägs ände och säger du, nej men vet du, jag kan inte låta det spela. Vi hade ju en ganska tuff situation i vintras när vi låg på fallrepet där tidigare, eller tid på säsongen, och det är klart att det fanns de som funderade varför vi signade med Helge Grans typ. Men det är också till viss del kan man ju diskutera, är han mogen? Kommer han att ställa till det? Kommer det att bli jobbigt för han också individuellt? Så att, men väldigt sällan. Jag tror jag aldrig har varit i den situationen så att en spelare har sagt att får inte spela, då drar jag.
Du får chansen att utöka din ledarstab med vem du vill i hockeyvärlden. Vem lyfter du in till organisationen?
Ja, jag skulle nog ta in en som jag jobbar med ganska mycket. En mental coach. Som jag har en personlig relation till.
Vem är det?
Han är en... jag kan inte nämna det i podden. För att vi har den dealen.
Okej. Okay. Men det är någon du har jobbat med under en längre period?
Ja, jag har jobbat med väldigt länge. Väldigt länge. Hon skulle jag nog offentliggöra. Och ta in i truppen. För jag jobbar med en 8, 9, 10, 12 år.
Oj. Vilka egenskaper är hos honom som du värdesätter så högt som gör att du tror att han faktiskt skulle kunna påverka Malmö i en positiv riktning?
Han påverkar Malmö redan nu genom mig, men han skulle vara, han är brutalt ärlig, det är den ärligaste människan jag känner, och jag har den absolut bästa feedbacken och mesta kritiken och mesta berömmet av honom, så att jag tror att han skulle kunna ge vem som helst det som han tar sig an.
Ditt lag saknar en första center. På marknaden finns en spelare som passar utmärkt sett till spelmässiga kvaliteter, som dessutom är ekonomiskt möjlig att värva. Däremot har han ett brokigt förflutet och redan fått sparken från två lag på grund av bråk med sina dåvarande lagkamrater. Plockar du in honom?
Jag skulle definitivt inte bara säga blankt nej till det. Däremot så skulle jag ju sätta mig ner och ha en diskussion och ta reda på fakta i. Jag vet också vilken snacksalva det kan gå om en spelare. Det behöver inte alltid vara så jävla farligt. Utan ryktet blir oftast värre än vad det egentligen är. Så jag skulle absolut inte såga tanken och såga spelaren. Utan jag skulle ta en diskussion med han om behovet på att ta in en center. Och göra en bedömning efter det. Efter en diskussion och vi hade nått fram till att svaret var ja. Så absolut. Eller tvärtom.
Men när lag och sportchefer och tränare scoutar och vill ta in goda och negativa ord om spelare för att bilda sig en uppfattning, så pratar man ju runt med mycket spelare och olika typer av människor i världen. Och för dig, vem litar du mest på när det kommer till just den här spelarrekryteringsbiten? Att ja, men den här personen kan jag alltid ringa, han ger mig rätt bild av den här spelaren.
Ja, alltså jag tycker ju att alltså jag och Per Kenta har ju en väldigt bra relation. Per skulle nog kunna ringa. Han skulle aldrig säga någonting som inte stämde. Även en relation, jag upplever att Patrik, även om vi har en kortare historia tillsammans, så upplever jag att Patrik är väldigt ärlig, brutalt ärlig i det fallet. Är du vän med Patrik så tror han aldrig skulle lura. Aldrig någonsin. Men det är nog de två som jag känner så där, som att om jag ringer till Per och frågar om jag spelar, då vet jag att han är brutalt ärlig med mig.
Du är en match ifrån att ta Malmö till SM-guldet. Samtidigt ringer en NHL-klubb och erbjuder dig jobb, men du måste ta det på studs. Vad väljer du att göra?
Vinna guld med Malmö.
Okay.
Tveklöst.
Ja, det var så alltså. Det skulle inte ens locka om något lag så här, men du får huvudtränaren jobbet här.
Det är mycket möjligt, men det är just då nej. Alltså kan jag vinna guld dagen efter, så då vinner jag guld.
Okej. Tror du att skiljer det där sig från generationer av tränare i Hockey-Sverige. Jag tänker att SM-guldet, det känns som att det är ju såklart väldigt högt på den lista av saker man vill åstadkomma som hockeycoach. Men på senare år verkar det som att drömmen om NHL, den har ju dels kommit närmare, såklart, för man har sett vissa, typ Jeremy Colliton, ta båten över och sedermera bli coach för Chicago Blackhawks. Men den känns ju inte lika avlägsen som tidigare. Så tror jag att yngre tränare ser annorlunda på SM-guld kontra kanske vad du och din generation gör?
Ja, kanske. Det känns som att det är på sista tiden som NHL är närmar sig. Det gör det. Men jag anser ju också att har du inte vunnit hemma och skaffat den erfarenheten så är det svårare att få det jobbet. Men nu var det inte det som var frågan. Kanske. Men jag hade inte tvekat en sekund på att vinna SM.
Du får välja att ta över vilket hockeylag som helst i världen. Vilket väljer du?
Alltså, jag har ju lite på barndomslag och Börje Salming, och så är ju Toronto naturligtvis ett lag som hade varit fantastiskt.
15 maj 2022. En match ifrån att ta SM-guldet i Malmö. Då ringer Toronto. Vad händer då?
Nej, jag är ledsen. Jag ska vinna SM-guld med Malmö.
Du skulle kunna säga det till GM Kyle Dubas i Toronto.
Absolut, absolut.
Ja, grymt. Jocke, nu är vi klara med ditt avsnitt i Hypotetiska hörnan av Hockeypuls podcast. Det var väldigt kul att få höra din röst under den här halvtimmen.
Ja, detsamma.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här också. Har ni några tankar eller funderingar, då finns jag ju på adam.johansson@expressen.se. Inte på sociala medier under den här sommaren, för jag stänger av dem helt och hållet och kopplar bort, framförallt under juli månad. Så det är på mejlen jag sporadiskt tittar om ni har några gästförslag eller andra funderingar. Nu tackar jag och Joakim Fagervall för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.